Välkomna till Life Science-podden, en podd från Life Science Sweden, Nordens ledande media- och eventarrangör inom läkemedels-, biotech- och medtech-branschen samt relaterad forskning. Life Science-podden presenteras i samarbete med NDA Accelerator, en del av NDA Group.
Välkommen till Life Science-podden. Jag heter Samuel Lagerkrantz och är chefredaktör för Life Science Sweden. I det här avsnittet ska vi fokusera på svensk och dansk Life Science och vad de två länderna kan lära sig av varandra. Med mig idag har jag Petter Hartman som är vd för Medicon Value Alliance. Välkommen Petter.
Tack ska du ha Samuel, kul att få vara här.
Ja, jätteroligt att du är med. Och jag har ju bjudit in dig för att du är vd för Medicon Value Alliance som verkar i Köpenhamnsregionen och i Skåne. Kan du berätta lite kort om vad Medicon Value Alliance är för den som inte vet?
Absolut. Medicon Value Alliance är en samarbetsorganisation som samlar ekosystemet kring life science-sektorn i primärt Öresundsregionen, och medlemmarna, som är ungefär 300 stycken, består av företag, universitet, hälso- och sjukvård, regionala utvecklingsorganisationer, investerare, ja i princip alla de här olika stakeholders eller deltagare som spelar en roll för att få ett välfungerande innovationsklimat. Mm. Medlemmarna är ganska jämnt fördelade mellan Sverige och Danmark, men vi har också en ökande andel utländska bolag faktiskt som söker sig in till organisationen för att få vara en del av det här ekosystemet vi har här nere.
Okej, så det är inte bara svenska och danska företag och organisationer?
Nej, alltså jag tror att den här pandemin som vi har, är mitt uppe i fortfarande, har drivit på den här digitaliseringen som i sin tur gör att tillgängligheten ökar. När vi har digitala events, när vi har digitala aktiviteter, så blir det ju generellt sett lättare att hoppa in i sammanhang där man tidigare inte kunnat vara delaktig till exempel. Och det tror jag har drivit på den här tendensen.
Mm. Men då har ni alltså både universitet och sjukhus och företag, biotechföretag, även de stora läkemedelsföretagen i Danmark med.
Just precis. Ja. Och det är det som kanske gör att vi skiljer oss från en traditionell branschorganisation, att vi täcker in hela spektrat här och försöker driva frågorna som är viktiga för alla de här delarna i ekosystemet.
Och jag vet att ni har kontor i Köpenhamn, men du bor i Malmö. Hur har det gått under pandemin?
Ja, det har varit en utmaning ska jag säga. Vi har ju tidigare haft kontor på båda sidorna av sundet, men valde för omkring 10 år sedan att fokusera och ha kontoret på danska sidan. Och sen är vi ju svenska och danska anställda, och det innebär att vi ju är gränspendlare, och jag personligen har ju pendlat i över 10-11 år nu. Och pandemin här har ju verkligen försvårat förutsättningarna för oss gränspendlare. Det är ju ingen tvekan om det, och det är ju väldigt, väldigt bekymrande också när man ser på rekryteringsmöjligheterna generellt i Öresundsregionen.
Har det påverkat branschen i Öresundsregionen?
Ja, men det gör det ju. Alltså den gränsregionala arbetsmarknaden är ju ett väldigt viktigt fundament i, inte bara för life science-sektorn utan för alla sektorer här nere i Öresundsregionen. Och tittar man på antalet pendlare som rör sig på daglig basis mellan till exempel Malmö, Lund och Köpenhamn, så är ju en ganska betydande del av de pendlarna kopplade till antingen life science-industrin eller hälso- och sjukvården eller välfärden på något sätt. Och när pendlandet inte längre är möjligt att genomföra på daglig basis eller starkt försvårad av de här restriktionerna, ja då blir det ju väldigt, väldigt besvärligt. Rekryteringsproblem är ju det sista man behöver när man har en bransch som växer så det knakar.
Är det många svenskar inom biotech-sfären och hela life science-sfären som jobbar i Danmark och vice versa?
Ja, men den danska läkemedelsindustrin har ju erbjudit en väldigt bra instegsmöjlighet för många yngre nyutexaminerade till exempel från universiteten här på svenska sidan. Eftersom vi saknar ett stort ankarföretag i Sydsverige nu sedan Astra lämnade, så är det inte lika lätt längre att få in en fot kanske. Och där kan de stora globala bolagen på danska sidan erbjuda en sån möjlighet. Och sen kan man se då efter några år hur de här personerna till exempel då vänder tillbaka och berikar den sydsvenska biotech-scenen igen, som ju primärt består av ett stort antal mindre bolag.
Ja, men det är intressant, för det är något man ofta hör från biotech-sfären i Sverige, att man saknar, ja, sen Astra delvis har lämnat Sverige och Pharmacia har lagt ner, att ekosystemet inte är komplett. För att, ja, att man behövde de här stora företagen för att folk skulle lära sig, att biotechföretagen behövde rekrytera därifrån. Men då kanske inte, då lider inte Sydsverige lika mycket av den problematiken, är det så?
Jag tror man får se det lite i steg, alltså hur utvecklingen, hur man har hanterat den här krisen. Det är klart att det var ett väldigt, väldigt hårt slag för Skåne. Mm. Precis som Skåne har gått igenom många kriser under årens lopp. Jag menar, tittar man tillbaka 30-40 år så har man gått igenom en varvskris, man har gått igenom en IT-kris och nu har man också där runt 2011-2012 fick man ganska hårda slag i life science-sektorn också. Men är det någonting man har varit duktig på i Skåne så tycker jag det är den här kraftsamlingen kring hur man möter kris. Att det offentliga och det privata och akademin har kommit samman på ett väldigt, väldigt bra sätt och kunnat hantera de här kriserna och studsa tillbaka på något sätt. Och det menar jag är faktiskt en av de absolut största tillgångarna man har nere i det skånska, vad ska man säga, näringslivsklimatet och kulturen vi har här nere. Den där, att man inte ger upp. Och frågan är väl egentligen hur man ska kunna också bygga vidare på det så att man blir bättre på att förebygga de här kriserna så att man har en bättre beredskap och också kunna rida på den vågen som när saker och ting går bra, va? Mm. Och nu är vi ju inne igen i en period i Skåne där life science-sektorn växer väldigt, väldigt kraftigt. Jag menar, vi har ju sett här de senaste åren, sedan 2015, hur omkring 100 nya bolag har kommit till bara de senaste 5-6 åren. Okay. Hur antalet anställda växer väldigt kraftigt.
Finns det några särskilda terapiområden där man är särskilt framme i Skåne?
Ja, alltså den starkaste sektorn rent generellt, subsektorn, är ju medtech-sektorn i Skåne. Det är den som har flest anställda. Men tittar vi på onkologiområdet till exempel så händer det väldigt mycket stamceller. Det växer så det knakar.
Det är flera företag som jobbar med immunterapier också, va?
Ja, precis. Alltså så är det ju. Och du frågade innan här, vad avsaknad av de här ankarföretagen? Där har ju forskarparkerna kommit att spela en väldigt stor roll vid sidan då om de stora globala bolagen på den danska sidan. Forskarparkerna växer och det är ett väldigt bra tecken på att någonting positivt sker just nu nere i Skåne.
Du nämnde att man har varit framgångsrik med att få en samverkan mellan industri och akademi och sjukvård. Och det är väl ni en del av, att ni jobbar med att sammanföra och sammanlänka. Är det rätt förstått?
Det är väl DNA i Medicon Valley Alliance, kan man säga. Själva grunduppdraget, det handlar ju om att erbjuda mötesplattformar för forskare, kliniker, för personer i life science-industrin så att man ska kunna dela erfarenheter, kunskaper, hitta nya samarbetspartners. Och när man då möts, Samuel, så är ju poängen också att man ska kunna identifiera till exempel möjligheter som man kan jobba tillsammans med. Därför att det bästa sättet att stärka nätverken, oavsett om det är på tvärs över sundet eller mellan de här sektorerna, det är ju att arbeta tillsammans i konkreta frågor. Och där kan Medicon Valley Alliance komma in och hjälpa till och driva projekten, utveckla projekten, identifiera finansieringskällor och arbeta i den här trippelhelixstrukturen som det lite byråkratiskt kallas.
Men ni har ju också ett uppdrag i, som jag förstår, att sammanlänka den skånska och den danska life science-sektorn. Men jag undrar, möter ni på något motstånd när ni försöker få ihop de här två?
Ja, alltså man kan väl säga så här att life science-sektorn, här finns det ju samband och strukturer som går över sundet i ägarskapsrelationer och liknande som går väldigt långt tillbaka historiskt, alltså långt före Öresundsbron. Så på det viset så är ju länkarna väldigt starka och liksom inbyggda någonstans inne i strukturen. En del av de stora, lite större bolagen vi har i Malmö till exempel ägs ju av fonder som har förgreningar på den danska sidan och så vidare. Vi ser också hur kapitalet rör sig och investeras på båda sidorna av sundet och hur börsnoteringarna i Sverige i ganska hög utsträckning också kommer från bolag, biotechbolag som är från grunden eller i början då danska till exempel. Så att det här sker ganska så, jag ska inte säga automatiskt, men det finns en tradition av att röra sig på tvärs över gränsen. Mm. Sen är det ju så att konkurrens finns ju alltid. Och det kan ju handla om till exempel att attrahera kliniska studier. Det kan handla om att locka talanger och investeringar till regionen. Men det vi försöker göra är ju inte att, att plocka bort konkurrenselementet, för det finns där, och konkurrens är ju i grunden någonting sunt och bra så länge det inte blir ett nollsummespel. Det vi tittar på är ju de frågorna som är viktiga för både svensk och dansk life science, som vi har gemensamt i våra life science-strategier och som är viktiga för utvecklingen regionalt också. Där kan vi kraftsamla och göra någonting gemensamt, till exempel i den internationella marknadsföringen av regionen.
Men om man ändå jämför länderna, så undrar jag vad du skulle säga är den faktor som mest har gjort att Danmark har lyckats behålla sina stora läkemedelsföretag till skillnad från Sverige?
Det finns nog många delförklaringar till det, men den allra vanligaste delförklaringen som jag också tror i hög utsträckning stämmer, det är ju om man tittar på hur de här bolagen ägs. Alltså de danska stora farmabolagen är ju ägda av fonder, stiftelse, i stiftelseform kan man säga. Och den här stiftelseformen har ju skyddat den danska life science-sektorn för att drabbas lika hårt av den här liksom globaliseringen av marknadsekonomin där man riskerar att bli uppköpt till exempel. Och det är ju styrt i de här stadgarna i de här stiftelserna, så att det har gjort att Danmark har kunnat bygga upp sakta men säkert en life science-industri som på många sätt är motståndskraftigare än vad den svenska har varit.
Går de bra, de danska, jag tänker Novo Nordisk och Lundbeck med flera?
Generellt sett har ju life science-sektorn i Danmark utvecklats till att bli den absolut starkaste sektorn i den danska ekonomin. Man har gått om det man kallar födevaror, alltså jordbruks- och livsmedelssektorn, som den största sektorn nu i termer av export till exempel. Så att life science-sektorn står väldigt, väldigt starkt och spelar en otroligt stor roll i den danska ekonomin. Betydligt större än vad den betyder för den svenska ekonomin, även om den är otroligt viktig även i Sverige.
Jag tänker om vi tittar i Sverige, så vi har ju väldigt mycket spännande små biotechföretag, små och medelstora. Har Danmark också den här lika många mindre företag?
Jag skulle vilja säga att det som gör att vi kompletterar varandra väldigt väl då i Skåne och i Köpenhamnsregionen är väl just det att den svenska kommersialiseringstraditionen är otroligt stark. Vi ser betydligt större, vad ska man säga, andel spin-outs ut från universiteten och har en större forskarparktradition till exempel, som gör det lättare kanske att starta upp bolag, att hitta finansiering genom att gå på börsen till exempel, som vi inte ser alls på samma sätt på den danska sidan. Men sen, Samuel, skulle jag bara vilja komplettera med det du sa, spännande biotechbolag till exempel och liknande. Vi har också en väldigt stark tjänstesektor. Tjänstebolagen, CRO-erna, CMO-erna är ju också en väldigt, väldigt stark framgångsfaktor i svensk life science. Och de glöms bort rätt så ofta tycker jag när vi pratar om det svenska life science-sektorn och segmentet.
Ja, men det håller jag med om. Och även många konsultföretag, CRO-företag och företag som överhuvudtaget liksom gör sektorn möjlig genom att stötta på olika sätt. Vi ska prata mer om svensk och dansk life science snart. Men först över till det här avsnittets sponsor.
Life Science-podden presenteras i samarbete med NDA Accelerator, en del av NDA Group. NDA Accelerator är en unik medlemsportal för nystartade biotechs i Norden. Våra medlemmar erbjuds ett prisvärt paket av utvalda tjänster såsom utbildningsmaterial, opinionsledande insikter samt en egen resurs inom regulatory affairs till hjälp för att påskynda utvecklingen av just din produkt. Bli medlem idag på ndaaccelerator.com. NDA Accelerator. Your idea, your team, our mission.
En anledning till att vi har det här avsnittet nu är också att vi kommer att fira 10-årsjubileum. Vi ska hålla av vårt möte, The Future of Swedish and Danish Life Science, som nu alltså hålls för 10:e gången i Lund den 2 september. Och det är ett möte som vi i Life Science Sweden anordnar, och där samarbetar vi med er, Medicon Valley Alliance, och även med Medicon Village. Vi håller ju på att planera det här mötet. Jag tänkte fråga dig, vad ser du fram mest mot?
Jag tycker det är en fantastisk mötesplats, Samuel. Jag ser det som den största, enskilt viktigaste mötesplatsen för svensk och dansk life science som vi har faktiskt på ett år. Och det där med att det är öppet och tillgängligt för alla, och att vi hoppas ju att det ska kunna finnas möjlighet att ses fysiskt detta året också. Det är ju någonting som jag tror vi är många som har saknat här det senaste året.
Det var ju ett väldigt roligt möte förra året. Jag var med och det var första gången för mig. Du har varit vd för Medicon Value Alliance sedan 2016. Är det någonting du minns särskilt från den här kongressen?
Ja, men det är väl de konkreta exemplen som vi brukar kunna lyfta fram på konferensen, för att det är lätt att tala om de här systemsatsningarna, att man talar om våra life science-strategier och på vilket sätt de skiljer sig åt och så vidare. Men någonstans så är ju nästan all interaktion och alla de här goda exemplen som vi vet finns och som vi på Medicon Valley Alliance ofta är relaterade till på något vis, de är ju drivna av passionerade forskare, av kliniker som vågar tänka utanför boxen lite grann, för man ska komma ihåg att de här gränsregionala samarbetena, de uppstår ju inte bara av sig självt, utan det kräver en väldigt, väldigt stark vilja och ett väldigt starkt så här, vad ska man säga, underifrån perspektiv. Och att kunna argumentera extra väl för sin sak, därför att det finns ju sällan finansiering allokerade till gränsregionala satsningar, i alla fall inte i de nationella finansieringsstrukturerna. Och det gör att det krävs en passion, och det är de casen under årens lopp som har gjort störst intryck på mig.
Jag frågade dig vad som är utmärkande för skånsk life science, det har vi pratat lite grann om. Men finns det också skillnader inom Skåne? Jag undrar, hur är det, är all skånsk life science centrerad till Lund, eller finns det i Malmö? Finns det på andra platser? Och hur?
Det är ju så att Skåne är ju en life science-region till början med. Det tycker jag man ska starta med att slå fast. Lund har ju varit otroligt framgångsrika i att göra life science och framförallt biotech och den forskande life science-delen till ett signum på något sätt för Lund. Och det är inte så konstigt med tanke på universitetet och med forskningen på sjukhuset och så vidare. Men man ska komma ihåg också att en väsentlig del av Lunds universitets life science-forskning är placerad i Malmö på CRC. Och tittar man på de stora, lite större bolagen, så är de ofta placerade i Malmö. Mm. Skillnaden är ju att den här, vad ska man säga, industriella strukturskillnaden mellan de skånska städerna också slår igenom i life science-sektorn. Så om Lund är mer en biotech, en forskningstung stad, så är ju Malmö mer en industristad, tillverkning, produktion. Och de här gamla arven som har funnits i urminnes tid, höll jag på att säga. Men de här gamla arven lever också kvar och syns också i när man tittar på life science-industrin i regionen.
Och om man tittar på våra andra nordiska grannländer, så händer det mycket där också. Finland är ju starka, har gått framåt mycket. Det händer mycket kring medtech där och även inom de andra sektorerna inom medicinsk forskning. Och Norge, jag intervjuade företrädare för norsk life science i första numret. Vår internationella utgåva var Life Science Sweden i år. Och där verkar det också hända mycket. Det känns som att de satsar mycket på life science, att... Ja, det är flera som framhåller att oljan är inte oändlig, och nu är det då investerare som, och även staten som går in med pengar och vill att Norge ska bli framstående inom medicinsk forskning. Tror att man, ja, skulle vi ha fler gränsregionala samarbeten så som Medicon Valley Alliance i andra delar? Till exempel att säga att Göteborg skulle, ja, eller västra Sverige skulle ha något samarbete med Norge.
Ja, det tror jag absolut man skulle kunna tänka sig. Nu vet jag ju att man i Göteborg kraftsamlar och bygger upp ett kluster, och jag har haft förmånen att få vara med och komma med lite inspel i den processen. Och jag tycker det ser väldigt lovande ut och välkomnar egentligen alla sådana här satsningar där man sätter samman de olika aktörerna i innovationssystemet, för att det tror jag är viktigt för att kunna undvika den här internkonkurrensen eller att man kannibaliserar på varandras verksamhet, och man hittar de här gemensamma nämnarna som är viktiga för respektive region, oavsett om det är en gränsregion eller inte. Mm. Att det sker mycket nu, det tycker jag är superspännande i samtliga de skandinaviska och nordiska länderna. Och det är klart, det finns ju områden som vi har gemensamt. Jag tänker på saker som hälsodatan till exempel, som vi är väldigt duktiga på att samla och under lång tid har byggt upp en infrastruktur kring i de nordiska länderna. Här finns det ju mycket att göra om vi kunde poola de resurserna. Att riva gränserna när det gäller kliniska studier till exempel och hitta struktur för det. Det finns ju också ett nordiskt samarbete omkring. Där finns en lång rad frågor. En annan sak som vi har gemensamt är ju också det höga förtroendet i befolkningsgrupperna kring klinisk forskning till exempel. Och det är ju en otroligt viktig ingrediens som också till viss del förklarar att vi har så lång och framgångsrik tradition kring forskning, inte minst i Sverige. Mm. Och det här är någonting som jag, Samuel, faktiskt är lite bekymrad över när man har Det är någonting jag tror jag skriver också om i den här krönikan i det kommande numret.
Ja, du medverkar med en krönika i vårt senaste nummer av Life Science Sweden som jag rekommenderar er att läsa. Mm.
Ja, precis. Och där reflekterar jag lite kring riskerna med det här med, vad ska man säga, informationsspridning som inte bygger på fakta, till exempel faktaresistens, fake news-diskussionen, och hur viktigt det är att vi slår vakt om att kommunicera från, vad ska man säga, de vetenskapliga institutionerna på ett sätt som är begripligt, och så att vi kan fortsätta att bygga på det starka förtroende vi har, för det kommer vara enormt viktigt även i framtiden om vi ska kunna stärka vår position som forskningsnation.
Jag skulle också vilja ta upp life science-strategierna som du nämnde tidigare. Sverige har ju en life science-strategi på plats sedan 2019, tror jag, eller förra året. Och även Danmark har det, de var nog före oss ut. Vad ser du som de viktigaste skillnaderna mellan de här svenska och danska?
Ja, man ska ju se här att i Danmark har det faktiskt redan nu i april så kom det en uppdatering, eller en ny version faktiskt. Alltså man var, som du själv sa, ett år före Sverige. Man kom ut 2018 med vad man kallade för en växtplan för dansk life science, och sen kompletterades det med en strategi här i april 2021 som väl togs fram delvis mot bakgrund av det senaste årets pandemi, då att man kände att man behövde göra mer för att stärka life science-sektorn i Danmark. Men ser man på det vid en första anblick så är det ju väldigt stora likheter, ska man komma ihåg, mellan svensk och dansk, de här strategierna då. Men man kan se några nyansskillnader, och det som jag tycker är lite spännande när jag tittar på de här 38 förslagen som presenterades på danska sidan i april, så ser man att det läggs mer vikt på klimatomställningen, på den gröna innovationen egentligen, och hur life science-sektorn också ska kunna vara en viktig spelare i den gröna omställningen. Generellt sett så upplever jag att den danska life science-strategierna, ska jag väl säga då, de två senaste, har varit väldigt fokuserade på jobbskapande, på tillväxt och på export. Det är den i Sverige också naturligtvis, men jag tror att i Sverige så har jag känt att det har varit mer fokus på samverkan och den väldigt långa och stabila tradition vi har i Sverige av offentlig-privat samverkan, och att den här typen av problemställningar, frågeställningar, utmaningar som vi ska hantera med de här strategierna, de bygger på att vi kommer samman gemensamt. Och jag kan inte säga att jag tycker att det ena eller det andra är att föredra, men det finns element helt klart som gör det möjligt att lära av varandra. Och det är väl någonting som vi på MVA måste titta på, hur vi kan stimulera en sån diskussion.
Ja, intressant. Det är life science-strategierna har vi skrivit mycket om, och vi kommer fortsätta skriva mycket om det. Bland annat har vi en fördjupande artikel om både den svenska och danska life science-strategin i vår internationella utgåva som kom tidigare i år. I det här avsnittet har vi ju pratat om vår kongress The Future of Swedish and Danish Life Science. Innan vi slutar skulle jag också vilja passa på att nämna att vi arrangerar flera andra spännande kongresser i år. Och först ut är Lab and Diagnostics of the Future som går av stapeln redan den 1 juni.
Det låter ju superspännande, Samuel. Vad kan man vänta sig där?
Ja, men den är faktiskt ett jättespännande möte. Vi har otroligt intressanta talare där, bland annat Rickard Rosenqvist Brandell som leder Genomic Medicine Sweden. Det kommer vara mycket precisionsmedicin. Även Anna Wedell som också jobbar med precisionsmedicin, hon är föreståndare på Precisionsmedicinskt centrum Karolinska, kommer att prata. Marie Morell som ordförande för SKRs sjukvårdsdelegation, alltså Sverige kommuners och regioners sjukvårdsdelegation, kommer vara där. Så att det här mötet ser jag väldigt mycket fram emot. Och den 1 september arrangerar vi också kongressen New Updates in Drug Formulation and Bioavailability i Köpenhamn. Och där samarbetar vi med er.
Just precis, det ser vi fram emot.
Ja, men verkligen. Sen kommer det flera andra intressanta kongresser och event. Så kolla på lifesciencesweden.se, där finns länkar till eventens hemsidor. Ja, tack Petter för att du var med i Life Science-podden.
Tack själv Samuel, det har varit superkul att prata med dig.
Detsamma. Och tack till dig som har lyssnat. Läs gärna Life Science Sweden på webben och följ oss i sociala medier för att få senaste nytt om det som händer i branschen och inom medicinsk forskning. Ha det så bra, så hörs vi.
Life Science-podden presenteras i samarbete med NDA Accelerator. Your idea, your team, our mission. Tack för att du lyssnade på Life Science-podden, en podd från Life Science Sweden. Besök gärna vår hemsida www.lifesciencesweden.se.